modiga människor. Hej och varmt välkomna till avsnitt 179 utav Modiga människor. Idag så kommer ni att få träffa för detta polischef Lotta Thuni. Hon är alltså inne på sitt 35:e år som polis. Hon har en jättespännande historia och jag tycker personligen att hon är en jättemodig person och är väldigt, väldigt glad, Lotta, att du har valt att ställa upp. Så varmt välkommen.
Tack, vad spännande.
Ja, du, ditt 35:e år som polis.
Ja, 23 januari nästa år så blir det mitt 35:e år.
Ja,
så att det var
1900... år.
Ja, precis.
Men... ja, du, vi har ju liksom gått igenom lite. Det är ju en väldans... Du började som närpolis, eller hur? Är det så det kallas?
Ja, precis. Jag har varit med om några reformer inom polisen. Och närpolisen var ju på 90-talet. Så att när jag blev färdig polis där, alltså jag började skolan i januari 89, så gjorde jag först något år i Nyköping på ingripande styrkan. Och sen i samband med att jag började vänta till barn så blev jag polis i Gnesta, där jag också då är uppvuxen, en idrottstjej som typ var känd av alla och blev ju ännu mer känd av alla då när man jobbar som polis i en mindre kommun. Så att mina 9-10 år som närpolis i Gnesta har faktiskt präglat mig väldigt mycket, skulle jag tro, som den polis jag faktiskt har varit resten av min polisiära karriär.
För någonting som jag tog fasta på och som jag blev berörd av, det är ju att du är liksom formad i ett vi-tänk. Och att tillsammans gör vi det här.
Ja, alltså det tycker jag faktiskt är typ ännu tydligare idag. Om vi tittar på den samhällsutveckling som vi lever i. Så är det ju inte polisen som kommer lösa den samhällsutvecklingen. Utan här har vi ju ett jättestort behov av att kroka arm alla. Om vi ska liksom få bukt på det vi lever i och ser idag. Vilket jag tycker är... tungt och jobbigt att vi har barn som skjuter barn idag, så skulle jag säga. Skjutvapenvåldet är ju liksom de sista årens det är det vi pratar mest om idag. Det är det media rapporterar om idag. Har gjort under lång tid.
Då kom vi ju rätt in på det. Och det är ju någonting där med vapen, barn och barn som dödar barn.
Ja.
För det var från mitt första möte med dig. Jag var jätteberörd första gången vi träffades. När jag började liksom förstå i vilken... Även om media rapporterar så förstår jag att vi inte alls får veta hur illa det är.
Nej, och sen har det väl hänt mycket. Alltså när jag jobbade på 90-talet då pratade man ju om strategiska ungdomsbrott. Och det var så här snatterier liksom till en bilstöld. Idag pratar vi rån... och narkotikabrott liksom som de första strategiska ungdomsbrotten nästan. Så det är klart att det verkligen skett en växling. Och när du och jag träffades då jobbade jag som utredare på grova brott, så då satt ju jag med de här utredningarna och träffade både gärningsmännen och offren. Och offren då, om de inte var döda, så blir det ju då deras anhöriga, och det är jättetungt, måste jag säga.
Hur klarar man av att gå till jobbet när det är så tunga saker att ta i?
Jo, men det gör man för att man på något sätt är man ju ändå med och gör skillnad för den och de man jobbar för då. Och jag brukar tänka det, liksom, vi får ju inte ge upp. För om vi ger upp, vem tar vi då? Liksom? Men det är klart att det är tungt. Det har ju varit, några av de ärendena jag haft har ju varit extremt tunga. Sen när man jobbar på grova brott som utredare eller mordutredare, så har man ju olika funktioner när man jobbar i en robust utredning kring i samband med ett mord till exempel. Och jag jobbade sista tiden som FLO, alltså Family Liaison Officer. Och då jobbar man, då är man liksom spaningsledning och utredningsledningens alltså direktlänk in till de anhöriga och familjerna där.
Mm.
Så att då jobbar man, inledningsvis blir det ju otroligt mycket med alltså hantera kanske en obduktion, och visning och begravning, och så börjar jobba liksom med det första förhöret och få så mycket information man kan få i ett tidigt skede. För de anhöriga vet ju oftast en del kring sina anhöriga.
Mm. Förlåt Lotta att jag bara tvungen att störa, men dina händer, du får, ja. Du får gärna röra dem, men det blir ljud. Nej men, ja. Ska vi gå direkt på det här med Adriana?
Mm.
När vi ändå är inne på det.
Ja, det kan vi göra.
Så kan du berätta lite för tittarna, vad var det som hände? Och nu är det ju några år senare och det har hänt mycket. Men om du berättar om själva brottet, så vad hände?
Alltså ett av mina första egentligen brott så där som ny utredare på grova brott, jag hade ju inte jobbat med det tidigare, det var ju mordet på Adriana, den här 12-åriga flickan som sköts i en drive-by shooting på en bensinstation i Norra Botkyrka. Där blev det ju, ja, det var oerhört tungt, för där jobbade jag ju väldigt mycket med familjen. Det var så jag kom in på det här med FLO-biten och fick följa med en erfaren kollega och jobba i det ärendet. Så att då var jag var helt övertygad om att nu kommer det ske någonting i det här samhället. Nu blir det lex Adriana. Och nu har det gått 3 år. Så för några veckor sedan, den 2 augusti nu, så var jag med på ett blomstertåg som arrangerades i Botkyrka kommun. Av nattvandrarna och av kommunen. Och det var ju liksom en manifestation för 3:e året. Där vi liksom tillsammans manifesterar mot det grova våldet. Och till minne av alla som har liksom blivit mördade. Men också för att hedra minnet av Adriana. Och det jag slås av, vi är 300 personer ungefär. Och det är en fantastisk stämning och solidaritet skulle jag säga. Där man känner att vi tillsammans vill ju göra skillnad. Men så ser jag ändå när jag liksom blickar tillbaka vad som har skett på de här 3 åren. När jag trodde liksom att det här måste få ett stopp, nu kommer det hända saker. Så ser jag att det har ju ändå gått mot en negativ utveckling. Vi har ju en ännu svårare liksom situation med nyrekrytering av barn. Väldigt unga in i den här grova kriminaliteten. Jag tror att ingen inte vet vem Adriana var. Men jag tror att väldigt få vet vad den 15-åriga pojken heter som sköts utanför Farsta tunnelbanestation i våras till exempel. Så det har ändå hänt någonting på de här 3 åren. Så vi har ju förflyttat gränserna ännu mer, känner jag. Så att Adriana kom ju mellan, alltså en uppgörelse med kriminella nätverk. Och fick sätta livet till.
Och vad heter han, pojken i Farsta?
Det vet knappt jag själv. Jag kommer, Mohammed tror jag. Kan vi rodda till det? Jag kommer inte ihåg. Mohammed. Alltså jag tänkte på det, för jag lyssnade på en podd på Petri Krim. Liksom om honom, att fotbollskillen och liksom. Det var ju, i första var det ju 4 stycken som blev träffade. Varav 2 dog och 2 skadades.
Mm.
Nu har inte jag varit involverad i det ärendet. Men det jag har läst och lyssnat mig till i det ärendet, så var det ju en 15-årig pojke som dog. En 41-årig man tror jag, en fotograf, en turist. En 65-årig kvinna och en 15-årig pojke som blev skadad. Och det är väl liksom det vi ser i utveckling, om vi nu ska prata om skjutvapenvåldet, så är det ju, förutom att äldre rekryterar in barn, så har det också skett en förflyttning av gränserna i den typen av brottslighet. Om man går tillbaka x antal år så sköt man i benen, i kroppen, nu skjuter man i huvudet för att döda. Men det som också har hänt, det är ju att man sköt inte i närheten av skolor, man sköt inte på dagtid. Idag gör man ju det också, Farsta tunnelbanestation till exempel. Vi har en skola i Visätta där man har skjutit, där barn har blivit skadade. Och det har gått så pass långt, så vi har ju till och med, och även där jag jobbar idag i Botkyrka kommun har vi ju anhöriga som har blivit mördade. För att hota eller på något sätt skämma fram dem man söker efter.
Och då kommer vi in på en av sakerna vi har, du och jag pratade om, det här blomstertåget då. Mm. Som för Adriana, så pratade vi om tystnadskultur.
Mm.
Och att det är svårt, ja, det, för... Ja,
ja, men det, tystnadskulturen är ju också en jätteutmaning. Om vi tar blomstertåget till exempel, jag tycker att det var ett oerhört fint arrangemang och en stund där vi fick hedra Adriana och alla andra naturligtvis. Men vi inleddes också med en del, vad ska man säga, tal och dikter och sånt där. Och det som blir väldigt tydligt, det är, här var en ganska känd person som kliver upp på scenen och talar inför de här ungefär närmare 300 personerna. Och så blir det här som jag möter rätt så ofta, det här myndighetsfraktet. Liksom att polisen gör inte sitt jobb, ni får inte dit de här mördarna. Det är liksom många procent av morden klaras upp på de här unga killarna. Och liksom att allt hänger på oss, det vi måste göra det här själva. Och då blir jag lite, jag blir faktiskt väldigt frustrerad. För det är ju så, det hänger faktiskt på de som är där. Man måste ju prata med oss. Och sen det är naturligtvis inte så enkelt, för det handlar mycket om hur vi poliser också måste jobba. Vi måste jobba liksom med, alltså vi måste både vara gränssättande och relationsskapande. För att om man berättar för oss det man vet, så kan vi också lösa brotten. Så att det är klart att det är ju en utmaning. Så vi behöver ju jobba med tillit och förtroendeskapande verksamhet naturligtvis ute i de här utsatta områdena. För att få till den här informationsinhämtningen som vi är helt beroende av, för att helst förebygga att brotten sker.
Men visst är det så att den här tystnadskulturen, den har vuxit? Att det är färre som vågar prata med polisen idag?
Ja, den har väl varit ganska utbredd länge, och jag kan ju förstå att man är rädd. Jag förstår det. Om man bor i de här områdena. Men det ska vara jobbigt att vara kriminell. Det måste liksom, här behöver vi alla hjälpas åt, och jag vet att det går. Jag har provat i många, många år och i många tillfällen att när vi får den här tiden och när vi tar oss den här tiden att skapa relationer och tillit och förtroende så att man förstår också. För jag tror att gemene man inte alltid förstår att man är en sån otroligt viktig del av att vi till exempel myndigheter och poliser ska klara av vårt jobb. Vi kan ju ta till det, alltså om vi tittar på hur det ser ut idag i Sverige med liksom det här terrorhotet och koranbränningarna. Där liksom, ja, vågar jag leva på som vanligt? Ja, vi måste leva på som vanligt. Men idag behöver ju alla kanske lyfta blicken lite grann och på något sätt, alltså leta efter avvikelser. De här avvikelserna måste vi få veta så att vi kan förhindra. Och likadant är det i den här grova brottsligheten. Alltså misstänker jag att ett barn är på väg att rekryteras in. Ser jag en vapen eller knark gömma, då måste jag våga tipsa polisen. Och man kan ju vara anonym idag. Det är de här grejerna vi måste hjälpas åt. Och det är så att vi kan komma till en plats där ett grovt brott har skett och ingen har sett något. Då är det svårt. Då är det väldigt, väldigt svårt att klara upp de brotten. Vi är ju helt beroende av allmänheten i dem.
Har myndighetsföraktet, eller vad ska man säga, alltså glappet mellan de vanliga människorna och myndighetspersoner, har det ökat?
Alltså både och, tror jag. För tittar man på de här undersökningarna som vi gör där förtroendet för polisen har ökat. Och det är också en sak. Tittar vi på polisen idag så är vi väldigt framgångsrika och alltså i den här brottsbekämpande delen. Vilket vi har varit nu sen till exempel den här insatsen sen i januari. Eller ja, det var väl på juldagen egentligen som det startade förra året här i Stockholm med sprängningar och skjutningar. Och jag menar, förra året var ju ett rekordår på ett negativt sätt där 62 sköts ihjäl i det här skjutvapenvåldet. Men lika framgångsrika som vi idag faktiskt har blivit i brottsbekämpningen, det är att vi låser in kriminella. Vi har ju många ledargestalter som har fått långa fängelsestraff. Vi hittar vapen och knark ute. vi behöver bli lika framgångsrika i den brottsförebyggande delen. Alltså vi måste tillsammans vara ledande i att förhindra nyrekryteringen. De här bollarna måste liksom, nu är det lite så här med brottsbekämpning och vi kan inte lägga tid på att vara brottsförebyggande på samma sätt och stoppa nyrekryteringen. Det måste liksom upp, annars får vi hålla på att släcka bränder i tid och evighet. Vi måste upp och bli lika framgångsrika där. Den resursen måste vi på något sätt säkerställa. Den statusen måste upp. Om jag fick bestämma så är det någonstans vi ska liksom prioritera våran resurs när vi inte behöver vara reaktiva. Så är det till exempel på skolan. Det är på skolan som vi kan, det är en arena där vi har våra barn idag. Där vi har skolplikt i Sverige. Där behöver vi lägga örat mot rälsen och liksom lyssna in. Där har vi våra informationsbärare. Dels i våra barn och unga men också i lärare, kuratorer, skolsköterskor. Och våra barn och unga, de vet. De vet vem och vart och hur man rekryteras in i den här kriminella liksom, nätverksstrukturen. Jag hör ju till exempel, ja, det är ingen som har missat Encrochat och Anom och de här krypterade chattarna och vad de också naturligtvis har skapat för organiserad brottslighet när man får läsa vad man har skrivit om varandra i de här olika löst sammansatta nätverken. Men vi har ju, man säger också att man rekryteras in, barnen rekryteras in i de här kriminella. Men vi har ju också barn idag, vilket vi vet, som skapar egna profiler på till exempel ett chattforum som Signal. Där man liksom erbjuder sina tjänster att döda någon. Och det är det här liksom att alla behöver bli sedda, hörda, bekräftade. Och växer man upp i en miljö där man kanske inte har de här goda förebilderna. Det har de här socioekonomiskt utsatta områdena. Så är ju Narkotika AB den arbetsmarknaden som är öppen 24/7, skulle jag säga.
Och det här med rekrytering, det är väl också en del i att om du är över 18 så får du ett högre straff?
Ja, jag tror man införde ju straffrabatten, det är väl upp till 21. Så okay. Det är klart att så det spelar väl också ner. Så att de som är, det är ju olika skikt i de här kriminella nätverken naturligtvis. Och idag vill man ju att de här som inte kan dömas till fängelse, att de 11, 12, 13-åringar idag flyttar ju vapen och knark. Men jag tycker inte att det är så enkelt att säga men de väljer själva. Ja, det finns de som väljer. Men om du växer upp i ett socioekonomiskt område, du har många gånger kanske en ensamstående mamma som dubbeljobbar. Allt kostar pengar. Om du som 11-12-åring har hört att det här har vi inte råd med, då tror jag att det är, eller jag är ganska övertygad om att det är ganska enkelt om det kommer fram någon och säger till dig, så ja, den här får du. Och flytta till den porten så får du 500 kronor. Då är det ganska lätt att göra det. Sen nästa gång så, om du tar den här och så flyttar du den till från Alby till Fittja, så får du en 1000-lapp. Så är det ju lätt förtjänta pengar. Och när du väl är inne där, då är det ju svårt att kanske komma ur. Du har liksom gjort något.
För nästa gång så är det kanske knark.
Ja. Och media de sista veckorna här har ju varit oerhört tragiskt att läsa om de här två 14-åriga pojkarna som nu har hittats mördade båda två på två olika platser i Stockholm. De här pojkarna kom ju från varsitt HVB-hem, alltså hem för vård och boende i Nyköping. Nu har jag ju inte jobbat med de ärenden, men det som åklagarna har gått ut med i media är ju att de här pojkarna har fotograferats i samband med att de har mördats. De här bilderna har skickats till minst tre andra ungdomar i syfte om att skrämma. Så att om inte du utför det här så kommer det hända samma sak med dig. Och det är ju liksom, det gör ju ont i hjärtat när man hör det. Liksom. Det får ju liksom inte ske. Så vi kan väl bara föreställa
oss. Det är svårt att säga nej då.
Ja, men absolut. Och vi har ju exempel på unga killar som också har liksom vägrat och sen gått och bett om hjälp. så här kommer jag avhoppa verksamheten. Men, och det vi har pratat om i så otroligt många år, och det vet alla. Alla vi som jobbar med det här, socialtjänst, skola, polis, alla liksom. Vi måste jobba med tidiga insatser. Där behöver vi också titta i hur samhällsutvecklingen har gått. Vad är det för tidiga insatser? Vi behöver prata tidiga åtgärder. Vilka åtgärder ska vi och kan vi göra idag? Att placera de här ofta unga pojkar, unga arga män. Eller ja, att placera dem på ett HVB-hem eller nu SIS. De här SIS-boenden som också är väldigt mycket i media idag. Det är ju som ditt och mitt LinkedIn. Då tar vi de här pojkarnas riskfaktorer, sätter ihop dem med andra ungdomar som kanske har en annan typ av kriminalitet och andra riskfaktorer. Så blir ju det, de skapar nya nätverk och nya kompisar liksom. Så att nej, det är svårt. Det är oerhört svårt. De här tidiga åtgärderna då, det behöver vi liksom. Och jag tror också att man ropar så mycket efter fler poliser. Ja, vi behöver bli fler poliser. Vi gör ett jättebra jobb med den resursen vi har. Vi behöver bli fler också. Men vi behöver liksom förstärka ner i skolan och på socialtjänsten. Vi behöver sätta den här ostkupan på förskolan och skolan. Nu får inte vi spara pengar där. Det här vi ska satsa. Det här behövs en vuxentäthet och goda förebilder. För tittar vi tillbaka 5-6 år så har vi liksom förlorat en generation. Vi är på väg att förlora även den här generationen. För det arbetet som vi måste lägga ner nu, det kommer vi ju inte heller skörda frukterna för om några år framåt. Det är ju liksom, man behöver nästan en 18-årsplan när man sätter en plan liksom i den förebyggande verksamheten. Så att nu föds det barn om 18 år, de liksom vuxna. Så får vi, varje år föds det nya barn. Så vi behöver kanske ha alltså åtgärder, inte bara prata tidiga insatser. Vi behöver åtgärder som vi kanske behöver ha, alltså en obligatorisk förskola från 3 år till exempel. Så att vi hittar system där vi säkerställer att vi hittar de här barnen i riskzon. Och tidigt där kan göra de här åtgärderna.
Jag hör dig, men där måste jag bara säga, för jag håller inte med om obligatorisk förskola för egen del. Liksom. Jag vill verkligen ha ett val. Men jag kan förstå att en del barn kanske hade behövt vara på förskola. Ja. Framförallt i väldigt utsatta områden.
Ja, det är klart att det är skillnad på områden, naturligtvis. Mm.
Mm. Ja, men jag blir så illa berörd, och jag har ju själv jobbat på SIS-hem, så att jag har ju sett, unga tjejer som kommer in och som är ganska oskadade. Det tar liksom 2 veckor så är de som förbytta liksom. Så. Ja, faktiskt, det var en parentes bara, men det är det värsta jobbet jag haft. Så. Ja. Det är så mycket, och jag tänker, du har ju sett så mycket saker, och jag vet att du var det här lilla barnet som drunknade, eller hur? Ja, visst var du en av de som var på plats?
Ja, jag var inte på plats när det hände, men jag och en kollega hade hela det ärendet. Mm. Så det är klart, när man har jobbat så pass länge så har man ju varit med om många händelser som präglar en, och det var naturligtvis en jobbig händelse. Mm. För i ett sånt ärende som, det var ju en pojke på 4 år som rymde från en förskola. Och det handlar ju om sekunder liksom som saker händer på. Och då blev det så olyckligt att han ett par hundra meter ifrån, det här var i en privat förskola i ett villaområde där det fanns en hel del, alltså privata pooler. Och han drunknade i en av de här poolerna. Så det fanns ju liksom bara offer i ett sånt här ärende. Det är så tragiskt rakt igenom. Men naturligtvis så ska man ju utreda. Och det man utreder i den här typen av fallen, det är ju vållande till annans död. Så här blev det ju 3 personer och en stiftelse blev misstänkta för vållande till annans död. Och då är det så här, då ska man, det är otroligt, det är ju en juridik. Liksom när är vållande, liksom när är alltså, det är ett oaktsamhetsbrott. Så när har man varit oaktsam? Där måste jag fundera, fan var det? Känner inte så. Det här får du blöda. Alltså när... Men gud, hur fan sa vi? Jag vet ju att alla blev friade i ärendet. När... Men gud, hur fan uttryckte jag mig när jag gjorde det där? Alltså jag har haft så jävla mycket ärende. När blir... Ja, precis. Det man gör i de här fallen... Men gud, när blir oaktsamheten brottslig? Det är det man utreder. Så i ett fall som vållande till annans död, när blir oaktsamheten brottslig? Och i det här fallet, och det blev ju rättegång och det väcktes åtal och det blev rättegång, så friades alla. Mm. Precis, när blir oaktsamheten brottslig? Som sagt, det är en juridik som prövades av tingsrätten. Och även om de hade blivit dömda så hade ju pojken aldrig kommit tillbaka. Men nej, det var ett jättetungt ärende med otroligt många offer. Och naturligtvis familjen som aldrig får tillbaka sin pojke.
Mm. Ja, jag kan inte ens föreställa mig liksom att jag lämnar bort mitt barn också. Så.
Mm. Ja, precis.
Ja. Det är så många tunga saker. Men vad... när vi går in på det här med skolan nu då. Vad tänker du? Vad är liksom åtgärderna? Vad skulle man kunna göra i en skola?
Ja, i en skola, där har vi barnen. Vi jobbar ju jättemycket med och har gjort genom åren. Det handlar ju om att lyfta de här barnen som har ett... ska man säga, och det ser vi ju i våra ärenden många gånger idag. Så det finns en psykisk ohälsa, det finns en förflyttning i moralen. Alltså i hur man ser på saker och ting. Många barn växer ju upp kanske i en familjekonstellation där det finns både missbruk och våld. Vi har en anmälningsplikt inom skolan, alltså det här med orosanmälningar. Så att när inte skolan kanske når föräldrarna så ska ju man orosanmäla till socialtjänsten, så ska de gripa in. Och vi från polisen, vi skriver ju också väldigt mycket orosanmälningar när vi möter de här barn och unga på fel platser, med fel individer och så vidare. Så att så tidigt som möjligt vi kan gå in med rätt typ av insats från rätt. Sen är det olyckligt, vi ser ju en annan sak idag i samhället som också är tungt. Och det är att BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, har långa, långa köer. Så de här barnen kanske inte får den hjälp de behöver i tid. Och är det barn med psykisk ohälsa, lite annat, är det barn med till exempel ADHD-diagnoser, så blir det också en ond cirkel i det här. Och då blir det kanske en självmedicinering. Men då kommer drogerna in tidigt. Så att man självmedicinerar. Så att, ja, det är svårt. Men skolan som arena. Förskola, skola. För att nå de här som kanske behöver ett extra stöd. Föräldrastödsutbildningar kan vi också få in via den vägen. Det är jätteviktigt. Man brukar säga att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Och det är väl lite det... Det ser jag också där jag idag bor, har bott nästan hela mitt liv. Det är ju en lite mer landsortskommun, också jobbat mycket här. Det är att vi behöver alla alltså, gå bort från våra tangentbord och våra telefoner ett tag. För det råder någon form av sån här, en god vän till mig säger, nonanism. Alltså det är alltid någon annan som ska göra någonting. Det där får samhället ta tag i. Det där är skolan och socialtjänstens ansvar. Jag tror att vi alla liksom, utifrån den vi är och var vi befinner oss. Liksom, vad kan jag själv bidra med? Och då har vi skolan i en arena. Men vi har ju också det offentliga rummet idag. Det är liksom helt utlämnat till våra barn och unga. Det finns inga vuxna ute. Så att det är liksom det där. När jag gick i skolan. Då hade, jag kommer inte ihåg vad det hette då. Men då fick ju varje klass föräldrar liksom nattvandra och gå och vara så här, föräldrar på stan och lite sånt. Nej, men det offentliga rummet förutom skolan är också en sån här plats där vi behöver ha goda förebilder. Jag hoppar lite, va?
Ja, det gör ingenting. Men jag tänker på socialtjänsten och polisen. Hur tajta och bra relation. Är det liksom en snabb väg däremellan? Hur ser det ut däremellan?
Alltså det tror jag ser väldigt olika ut. Jag har jättegoda erfarenheter. Jag har jobbat med flera olika kommuner. Alltså jag har haft förmånen att inom polisen jobba på olika platser. Ja, precis. Det är min ring som står i. Så. Ja, men jag har ju som polis haft förmånen att jobba och samverka på flera olika platser, alltså med flera kommuner. Jag har väldigt god erfarenhet med samarbetet med socialtjänsten. Jag har jobbat i något som kallas för SSPF, alltså socialtjänstskola, polis och fritid. Då får man liksom den här helhetsbilden. Så vi kan se vem kan gå in med vilken resurs och på vilket sätt. Sen finns det en sekretesslagstiftning naturligtvis som kan vara begränsande i många delar. Mycket bygger ju på relationer. Där jag är idag i Botkyrka, där har vi veckovisa avstämningsmöten. Polis och socialtjänst. Och där vi liksom lyfter dem som det finns en oro kring. Så att sen kanske man får titta på att, som jag sa, vi får inte spara på skola och socialtjänst. Sluta ropa på bara fler poliser. Vi behöver liksom resursförstärka även den liksom preventionen. De som jobbar med skola.
Men tyvärr så sparar man ju in ganska mycket hela tiden där.
Oh ja.
Alltså klasserna blir större och större. Och lärarna blir utbrända på löpande band. Så. Alltså de lärare som är engagerade, de orkar ju inte.
Nej, jag träffar ju en del lärare och jag tror att många lärare känner sig ganska ensamma. Liksom man har ett uppdrag, man ska utbilda liksom och lära ut och inte liksom ta över föräldrarollen och liksom, men ja, så vi, ja, men jag säger det är en fantastisk arena som vi behöver nyttja bättre och förstärka bättre.
Men nu när du ändå tar upp det här med lärare så kan jag inte låta bli bara att nämna. Ja. Jag tänker på det här, vad har lärare, de har ju ingen, alltså makt är inte det ordet, men de kan ju inte heller riktigt göra. De är lite bakbundna lärare idag. Alltså så här, auktoritetsmässigt så är det ju, det har ju uppstått en annan kultur idag.
Ja, alltså, lärarna kommer ju lite i kläm för att många föräldrar ställer ju otroligt höga krav. Alltså föräldrarna ställer ju krav på lärarna att deras barn ska klara sig. Alltså så rektor och lärare, det är en ganska tuff arbetssituation för dem idag.
Och då med liksom sparade resurser, minskad personal.
Ja.
Alltså den ekvationen går ju inte ihop på större klasser.
Nej.
Alltså det är klart att det blir...
Sen går du in på elever med särskilda behov. Liksom, så man får inte tillräckligt stöd för det. Och så ska du hantera det också. Så att, nej, men det är klart. En guldstjärna till alla lärare som orkar. Men jag tror också att de... Och jag har träffat så många engagerade lärare som... Men det som du sa, de bränner ut sig. De har liksom den här lärande på skoltid. Sen ska man liksom hantera föräldrar och sånt. Kvällar och liksom eftermiddagar. Ja, där skulle vi resursförstärka.
Ledarskap. Vad vi är inne på. Vad är ett gott ledarskap?
Alltså, vi som är poliser, vi är människor. Som jobbar tillsammans med människor. För människor. Jag tycker att jag har ju själv varit ungefär 20 år liksom, i ledarskapet inom polisen. Där tror jag det kanske råder delade meningar. Just nu är ju vi i en väldigt ansträngd situation sedan ganska lång tid tillbaka. Där vi har ganska många, särskilt i Stockholm, särskilda händelser. Där vi tvingas liksom jobba och kraftsamla och resursförstärka. Den blåa mattan som vi kallar den. Alltså den uniformerade synliga resursen där ute. Men nu ser vi det ju även på flera andra ställen runt om i landet också. Sundsvall, Eskilstuna, Nyköping, Göteborg, Skåne. I min värld så är ledarskapet otroligt spännande. Jag tycker att det är så givande, men det är ett tillitsbaserat ledarskap, det kärleksfulla ledarskapet. Det behövs ju också. Vi behöver våra medarbetare. Vi behöver varandra. Vi behöver... Jag vet inte vad jag ska säga om ledarskapet. Jag måste börja om kanske. Hur jag ska komma in på det här som inte funkar idag.
Berätta bara. Hur det är.
Alltså jag tycker ledarskapet idag... Faktiskt på flera olika nivåer. För det är ju alltid så. Hur ledningsgruppen mår och hur man leder. Det smittar alltid ner på verksamhetsgolvet. Tänker jag. Det krävs ett tillitsbaserat och kärleksfullt ledarskap. Inom polisen också. Om jag som chef inte har några medarbetare har jag heller ingen verksamhet. Så man behöver vara väldigt rädd om sina medarbetare. Det är tufft idag. Det upplevde jag också i och för sig för 20 år sedan i början av min ledarkarriär. Det är ju faktiskt de allra yngsta kollegorna idag som vi skickar ut i våra radiobilar 24/7. Alltså längst ut i fronten och möta det här grova våldet som vi faktiskt ser idag. Så att...
Ja, men jag bara tar en situation där som är koranbränningarna. Alltså det kommer ut 4 stycken nyutexade liksom, poliser. Vad är det de möter där?
Ja, jag har inte varit med på koranbränningarna. Men jag tänker mer på de här unga kollegorna som kommer ut som kanske inte har jobbat speciellt länge, som åker på sitt fjärde eller femte mord eller mordförsök där ett barn har skjutits av ett annat barn. Liksom. Mm. Och vad gör det med dem? Liksom? Mm. Så det var inte så mycket ledarskap.
Men om jag bara får ge dig ett råd, Lotta, så tänk inte så mycket.
Nej.
Tänk som om vi bara... Du säger ingenting opassande ändå. Mm.
Men... Jag är ju så otroligt frustrerad på vårt ledarskap. Alltså det är såna härskartekniker. Det är såna... Alltså det är...
Men kan du inte, kan du bara jobbat... berätta? Ja. Hur skulle det vara bara berätta att du sitter i en skitsituation just nu?
Alltså ledarskapet är ju så otroligt viktigt. Som jag berättade förut, så jag själv varit chef väldigt länge och tycker att det är väldigt, väldigt roligt att se liksom medarbetare växa och liksom gå från oslipade diamanter till något. Alltså växa och bli stora. Och när man har varit med så länge så måste man på något sätt... Jag behöver ju välja min chef. Och jag tycker ändå att jag har ganska mycket erfarenhet från polisen. Som jag berättade till så jobbar jag ju mycket med samverkan. Den här brottsförebyggande verksamheten. Och det är så underbart när man har de här mötena med medborgarna, alltså civilsamhället eller med förra veckan till exempel så hade vi en kick-off i Botkyrka då för våra grannstödjare. Alltså grannstödjare och grannsamverkan och bland annat så har vi x antal. De flesta är ju pensionärer, män och kvinnor som i massor med år nu har kört grannstödsbilen. Alltså det här att våra medborgare engagerar sig för ett tryggare och säkrare Botkyrka. Och vi tackade av dem, jag och min kollega Björn. med ett diplom liksom, som tack för deras engagemang och att de faktiskt har gjort skillnad. Det här man får tillbaka för den lilla, lilla delen. Liksom. Och idag...
Jo. Så ser det inte lika bra ut, eller?
Nej, men och sen när man kommer till det interna livet. Mm. Alltså jag tänker så här, det vi internt, det jag tycker är liksom polisens... lite, det är klart att det finns en mediedramaturgi också, media, vad de väljer att rapportera. Men det vi vattnar på, det växer. Jag har träffat så fantastiskt många engagerade kollegor som kanske ännu mer skulle vilja vara på skolan, men som liksom inte får det, för att det är inte, hur ska jag förklara det, för att det är inte lika statusfyllt att jobba med den förebyggande verksamheten som det är att gripa en grovt kriminell eller hitta vapen och knark. Och det är liksom det vi mäter. Vi mäter fängelseår, vi mäter vapen och knarkbeslag. Men alltså jag fick vända lite på den här kuttingen, och då är de här två bollarna som jag pratade om. Brottsbekämpning och den förebyggande verksamheten. Så att det blev lika status att jobba förebyggande, att vara på en skola. Att det också varit lika viktigt. För det är först när vi får stopp på nyrekrytering. Jag anser att polisen behöver vara med och vara ledande i att jobba med att förhindra och försvåra att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet. Vi kommer ofta in när vi, det vi säger är det öppna fönstret, när de fyller 15 är straffmyndiga. Så jag har ju kollegor idag som säger så här, ja men är de under 15, då är inte det polisens sak. Men då kan vi gå tillbaka till det jag berättade om de här 14-åriga pojkarna till exempel, som är mördade, där bilder på dem är skickade till andra tonåringar för att hota dem att göra saker. Jag vill påstå att där kan vi också bidra med mycket. Vi är, när man pratar om, alltså det där måste samhället ta hand om. Vi är alla en del av samhället. Samhället är den här organiserade gemenskapen. Och vi poliser har en jätteviktig roll där. Även om de nu råkar vara under 15.
Men det jag också slås av när jag lyssnar, så är det ju nonismen. Var det det du sa?
Nonanismen.
Nonanismen. Någon annan. Nej, yes. Men, ja, polisen. Men det är ju också, det är ju alla vi. Alla vi.
Absolut. Det är inte... vi behöver kroka arm allihopa.
Ja, jag tänker så här, om jag lämnar mina barn i skolan, så det är fortfarande jag som har huvudansvaret för mina barn. Mm. Alltså, ska en lärare stå där och undervisa 35 stycken och stå för allting? Alltså, det är orimligt.
Mm.
Så att jag tänker så här, att det måste liksom tillbaka till oss själva.
Mm. Jo, ja, precis. Vad kan jag bidra med? Nu är min dotter och mina barn stora, vuxna. Men som sagt, det krävs en hel by att uppfostra ett barn. Istället för att i de här, som våran Facebookgrupp med, i den kommunen där jag bor, så kan jag läsa inlägg som till exempel, ja, nu var det någon som sprängde grannens brevlåda, liksom. Vad händer och vem har inte pli på sina barn? Och då kan jag bli lite frustrerad. Gå ut och prata med barnen, för det är förmodligen dina grannars barn. Liksom det här att vi ut i det offentliga rummet och var goda förebilder. När jag växte upp så kallade jag det kallades ju för portvaktstanten, eller det var i alla fall någon som sa till, kasta inte det eller gör inte det. Sen är det ju hur vi säger till, naturligtvis. Jag gapar och skriker och alltså.
Vad jag upplever att man säger inte till idag.
Nej.
Alltså,
nej.
Jag är ju en sån där jobbig som säger till andras barn. Och andra, som jag pratar, för jag vill ha en dialog. Men jag var på badhus härom veckan med mina barn, och så var det tre unga killar som betedde sig ganska illa. Och jag sa till, och de blev ju skitarga på mig.
Mm.
Så, för att jag förstod att så här, okej, här är de är inte vana vid att bli tillsagda. Nej. Och så tänkte jag, men jag stod kvar, tänkte jag, men jag viker mig inte. Så här, det här är inte okej. Det är ett offentligt rum. Mm. Och jag var inte otrevlig. Men jag känner att vi alla behöver hjälpas åt.
Det är det jag säger. Det krävs en by att uppfostra ett barn. Mm. Vi måste alla säga till det. Och jag menar, jag ser inte ut som en knarkare. Jag är inte säker på att jag skulle få hjälp om jag skulle få en hjärtinfarkt och sjunka ihop på en gata. Liksom. Så att det är
men jag lovar dig att 5 stycken skulle stå och filma dig.
Absolut, precis. Mm. Ja, men det är lite så. Och så lägga ut det på sociala medier.
Ja, nej, men det här hände. Och så får man en massa likes. Men ja, ingen gör något.
Och så säljer man den till Aftonbladet eller Expressen. Mm. Filmen eller bilden. Nej, men
precis. Vad gick fel? Förlåt, nu blir jag jätteengagerad. Ja. Vad gick fel? Ja. Alltså, det är som att något klipptes av på vägen. Alltså när jag ser dig så borde ju inte min första instinkt vara att ta fram telefonen. Utan min instinkt är ju att gå till dig som människa. Det borde alltså vara så.
Ja, men jag tänker att sociala medier har ju haft en otrolig, liksom, du sa själv, likesen där, att man blir sedd, hörd och bekräftad den vägen. Men det är klart att vi måste våga säga till. Det ska vara jobbigt att vara kriminell. Alltså de här, och det måste vi också komma ihåg att nämna, för det är ju så att de allra flesta människorna är ju bra. Det är ändå en ganska liten procent av våra medborgare som är kriminella och liksom skapar otrygghet och oreda för många. Och samma sak när det gäller ungdomar. De flesta är ju väldigt, väldigt bra. Så det får vi inte glömma. Det är jätteviktigt. Men när jag växte upp, då hade vi ju inte ens mobiltelefoner. Så det är någonstans där när allt hamnar på bild. Jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men någonting hände ju. Mm. Och när jag växte upp så var min mamma också, alltså hemmafru, tills jag var 10 år. Tills min lilla syster som 8 år yngre var 1 eller 2 år. Då började hon jobba igen. Och så var det likadant på hela min gata där jag växte upp. Alla mammor var ju då. Var hemmafruar. Så det var ju en annan social kontroll på den tiden också. Som vi inte har idag. Och sen är det är ju mycket frånvarande pappor där ute. Många hårt arbetande ensamstående mammor som kämpar. Du har det socioekonomiska perspektivet. Där har vi arbetslösheten, misslyckad skolgång. Och en del barn faktiskt föds ju in i ett utanförskap, skulle jag säga. Alltså trångboddhet. Du kanske till och med har så pass många syskon så du kan inte ens ta hem dina barn eller dina kamrater, alltså läsa läxor ihop. Så att du föds in i ett utanförskap som är annorlunda än vad vi då kanske är vana vid. Har vuxit upp med.
Är det, eller så här, det vet jag ju nästan svaret på frågan själv, men för det, man får inte riktigt prata om ändå vissa områden att de är mer utsatta och vad det beror på. Och så, varför är det så himla brännhett att prata om?
Alltså det, för att det handlar om integration och kanske en misslyckad integration skulle jag säga, men där är jag inte heller helt. Man har ju inom polisen, jag vet inte när vi började, var det 2016 kanske första gången. Där vi började lista x antal områden i Sverige som särskilt utsatta av riskområden. För det blir också en kommunikativ liten dramaturgi i det också. Om vi kommunicerar ut polisen och kanske med hjälp av media då, att nu har vi de här områdena, det här är särskilt utsatta områden. Här har vi alla de här socioekonomiska perspektiven. Det blir också så småningom en sån här självupplevd profetia. De här barnen som föds där eller flyttar in där, så blir det att du kommer ändå inte bli något, för du är född och uppvuxen i det här området som är ett utsatt område. Så det är liksom en knorr som jag tycker inte är speciellt bra. Jag tänkte på något annat där också. Och det vi gör många gånger i de här utsatta och särskilt utsatta områden. Vi jobbar fortfarande i någon form av projektform. De här projekten gör ju bara att de som liksom är eller blir resursstarka flyttar ut. Och så flyttar in nya resurssvaga. Så att vi börjar liksom hela tiden om. Nu har jag rört mig ganska mycket i de här utsatta områdena. Och det bor, och som sagt återigen, det är en klick. även där som är de som förstör och som är kriminella. De som bor där, de trivs där. De älskar sina områden. De har släkt och vänner där. Så att vi behöver kanske tänka om och hur vi jobbar i de här områdena. Vi behöver liksom... Jag har också vänner som jag jobbar ihop med även utanför polisen. Där vi pratar väldigt mycket om att bygga byn inifrån. Alltså vi måste bygga de här områdena med de som bor där. För återigen så kommer inte vi från polisen kunna åka dit och så bygga upp det där ungefär som att vi ska göra skillnad. Utan vi måste bygga med hjälp av de som bor där. Och ta ett eget ansvar. Och då kan man jobba med det här. Vi pratade om tystnadskulturen förut. Liksom. För jag tror att många av de som är i de här områdena också gömmer sig bakom den här tystnadskulturen. Och tror att det är någonting som de måste eller att de har nytta av. Att vi behöver liksom skapa den här tiden till mötena där. Så att så att man också, för det här har jag också upplevt. När vi ger tiden och pratar med dem så inser man så småningom att jag har ju faktiskt en del i hur mitt område utvecklas. Jag har också ett ansvar. Att man är en del av liksom få bukt med den negativa utvecklingen vi har sett. Jag vet att det går.
Nu fick jag en sån fin bild. Jag har ju varit i Egypten en del. Och så finns det utanför Kairo så finns det någonting som heter Sopstaden. Där kristna människor, kristna är ganska utsatta i Egypten. Så Sopstaden är en enorm stad i utkanten där det man har jobbat med helt enkelt sopor. Man tar reda på sopor, alltså det stinker någonting alldeles liksom förfärligt. Men folk bor där och trivs där trots det, för de får ändå vara tillsammans. Så att du och jag skulle ju ha svårt att kanske flytta dit, men alltså det är en väldigt speciell upplevelse. Alltså på ett energimässigt plan så är det helt fantastiskt, men det är också svårt att tänka sig bort. Men det jag skulle komma till är att ovanför, om man liksom går upp på ett berg, så har man gjort en kyrka där uppe. Och där man har liksom valt att smycka den. Man har byggt upp en trädgård. Och alla får plats. Alltså det är en jättevacker plats. Så man har skapat någonting vackert i det här utsatta området. Och dit alla kan komma upp och få ta del av det.
Ja, men det är som våra utsatta. Alltså många av våra utsatta områden. Dels kan man kanske har flyttat ut. Alltså näringslivet, alltså Försäkringskassan, sådana liksom myndighetsgrejer. Men det är mycket grönområden. När man rör sig där så ser man de stora familjer grillar tillsammans, som umgås tillsammans. Sen är det naturligtvis att många av de här ungdomar, eller många av de här utsatta områdena är också... Det är många som bor där och det är många som är unga i och med att många av de här familjerna har många barn. Så det gör ju också att det är liv och rörelser och väldigt mycket aktivitet. Där kanske äldre syskon tar hand om sina småsyskon där ute. Så det är klart att det finns saker. Men det finns mycket fint. Och de trivs där. De älskar att bo där.
Så då tänker jag på det du sa. Att då måste ju polisen gå in där. Och bygga inifrån.
Ja. Absolut. Tillsammans med andra.
Ja. Men hur ska vi liksom få bukt på allt det här? För det är ju faktiskt... Du pratar ju om det här med det är allas barn. Men kommer vi kunna liksom, kommer det bli bättre?
Ja, det vore ju tråkigt att säga att man inte tror det. Jag är ju positivt lagd av mig. Så jag tror att det kommer vara några tuffa år till. Men så jag har också tänkt tillbaka några gånger på att när vi fick den här coronaepidemin. Då kunde man ju skaka fram, nu är jag jättedålig på ekonomi, men en väldig massa pengar på väldigt kort tid. Alltså jag tror vi pratar 1 miljard för att liksom med vaccin och så vidare. Samma sak med elstöd. Här har vi en situation i Sverige där barn skjuter barn. Var är pengarna? Pengarna måste ju finnas även för det, tänker jag. Så att, nej, jag tror att vi... kommer få några tuffa år till, men att sen måste det vända. Och det gör det nog genom att att fler måste engagera sig. Nonanismen måste bort. Alla kroka arm med varandra. Näringslivet är en utmaning, tänker jag, från polisens sida också, som vi behöver jobba mer tillsammans med, som har resurser. Vi jobbar ju mycket med bostadsbolagen till exempel, så vi pratar bostadssituationen. Jobba mot de här utsatta områden, särskilt utsatta områden. Sluta prata projekt. Gå in. Alltså, vi behöver vara modiga. Vi måste våga vara uthålliga. Vi måste tänka långsiktigt och satsa de här pengarna och inte jobba i projekt. Och sen är det så också, jag brukar säga att vi måste samhandla mycket mer. För vi, alltså, samordnat samtidigt och tillsammans. När jag jobbade i Södertälje under Tore 2-insatsen tidigare, 2009 till 2016, så är det så att på många ställen så jobbar vi, och var och en gör väldigt goda, fina insatser. Alltså skolan, socialtjänsten, bostadsföretagen, polisen. Om vi samhandlar, gör det samtidigt, samordnat och tillsammans, får det också en större effekt. Så att det är lite den där, liksom, att vi krokar arm med varandra. Så att det långsiktiga, kortsiktiga arbetet liksom gifter sig med varandra. Mm. Så vill jag tro att det kommer att funka. Vi behöver jobba med avhopparverksamheten, om vi tittar på om vi nu ska gå till lite mer konkret då. Så jobba med nyrekrytering, alltså förhindra och försvåra att ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet. Att vi alla krokar arm där. Vi behöver jobba med avhopparverksamhet. De här som är inne i det här och vill lämna. Nu är det ju fler än tidigare som vill lämna. Det som saknas i den verksamheten är ju kanske det nationella ansvaret. Nu är det lite grann upp till varje enskild kommun. Hur mycket pengar man har, hur man satsar och så vidare. Det måste få kosta pengar. En kriminell, jag har någon siffra här. Ett medelgäng, alltså ett kriminellt nätverk, kostar 500 miljoner under 10 år. Kostar det då kanske 1 miljon att få en avhoppare att lämna det kriminella, så får vi, alltså, vi måste satsa de pengarna här och nu så att fler kan hoppa av. Och kanske ett nationellt ansvar där, så att det inte blir beroende på respektive kommun hur ekonomin ser ut. Och det pratar vi om, man sparar ju. Vi behöver också, om man går till polisen, så är vi bättre idag på brottsbekämpningen. Vi lagför fler. Vi till och med förhindrar mord. Vi hittar vapen och knark. Vi måste fortsätta utveckla utredningsverksamheten. Alltså robusta utredningar kring. Det är mycket teknik idag också. Ja, det här med krypterade chattar och teknik. Och den förebyggande måste vi bli bra på. Tänkte jag mer på. Vi behöver...
Även om jag vill bara komma in på det här barnpornografibrott. Jag vet att du inte har jobbat med just det.
Ja.
Och med pedofili och så har vi pratat om det här med grooming på nätet. Mm. Det är ju, för det är ju verkligen ett problem.
Ja.
Ja.
Ja. Och där vi pratar om, du pratade om kötiderna till BUP. Det kom ner någon förundersökningsledare från våran lokala i Botkyrka utredningsrotel. Och då har man ju sett liksom hur de här ärendena ökar med både tjejer och killar. Unga som delar och säljer nakenbilder på sig själva till exempel. Hur det bara ökar, alltså lättförtjänta pengar. Det är kanske svårt med sommarjobb idag som ger pengar, och det är snabba pengar. Har du då delat en bild och den säljs vidare, så alltså den kränkningen, man gör inte brott, man begår ingen brott som barn när man delar bild eller säljer någonting på sig själv, utan det är ju den som köper och sprider vidare naturligtvis. Men det finns också några siffror på, nu har jag aldrig jobbat med barnporr ärenden och sånt, men det är ju så här, man pratar väl om 8-9 sekunder innan ett barn blir försökt utsatt för grooming när man går in på nätet. Så det är ju också ett så här jätteviktigt ansvar för föräldrarna att liksom ha en dialog och liksom lite kontroll på var är barnen när de är på internet. Internet är ju som en autobahn utan hastighetsbegränsning.
Det är ju en inkörsport. Alltså vi vet ju Att det är liksom så unga som 8 år att titta på sina första pornografi, alltså typ i hårdporr pratar vi. Liksom.
Ja, precis. Jag hörde
och vad gör det? Vad gör det med de här barnen som tittar? Alltså någonting händer ju här. Vi vet ju också att första gångs sexet som flickor, unga kvinnor har, liksom har ju, går ju skyhögt liksom, på analsex. Så det är ju inte ens vaginalsex längre.
Nej. Och där har ju, där på ett tidigare ställe där jag arbetade, då när jag var chef för områdespoliserna, så jobbade vi ihop med våra utredande ungdomsutredare. Och där hade vi ju ärenden där, och filmer där en 13-årig pojke har sex med en 13-årig flicka. Och liksom, det är inspelat som att det är från Pornhub. Där han frågar, tycker att det är skönt? Alltså, så, nej, men det, och du sa själv det, jag tror att det är snittåldern för pojkar att första gången se hårdporr på nätet 8 år. Så att, det är klart.
Men vad gör det med dig att titta på en sån här film? Alltså det måste ju... Jag kan inte ens... Jag förstår att man har en professionell distans, men vi är ju också människor. Liksom.
Ja. Nej, men det är klart att man blir, jag vet inte, jag kan inte säga att man är absolut inte normaliserad, för det är klart att jag blir otroligt illa berörd. Men det ger mig också, det är när jag möter föräldragrupper eller annat, att jag kan liksom, jag får lite mer tyngd i det jag vill säga i mitt budskap, för jag vet att det är så. Liksom jag själv sett det med mina egna ögon. Så att det är ju, det är tufft.
Nej men det är ju det då. Jag fattar ju det nu. Och det är då jag kommer in på det här med, för att någonstans jag tänker att du har på mig här i 35 år. Det, och du är ändå så positiv och
Nej, men jag vet inte, gud, det här får du, nu måste vi få något bra slutkläm på det här. För du vet, jag är ju så frustrerad ibland som man liksom, för att det är trögt, för att det är svårt, för att det är jobbigt. Men det som gör att man orkar, tänker jag, det är ju när man får den här feedbacken att man har gjort skillnad. För det är klart att man har gjort det många gånger genom åren. När man får den här kärleken tillbaka, när man vet att det har gått bra, när när någon har klarat sig liksom.
Och det ger dig ändå styrka.
Men det är klart att det ger styrka. Men alltså ett barn som drabbas är ju ett barn för mycket. Så jag vet inte hur jag ska, jag har så mycket känslor i kroppen, så jag vet inte hur jag ska formulera.
Men ärligt, har du brutit ihop någon gång på, liksom, när du har kommit ut och det har varit något barn som har blivit utsatt? Eller kanske inte då, men sen?
Alltså, när man jobbar som polis så har man ju en man kliver liksom in i en roll, så det är klart att när jag har kommit hem från jobb så har man ju haft behov av att prata, man har varit ledsen. Ja, de sista åren har jag, när jag har befunnit mig ihop med de här anhöriga till exempel på begravningar, så det är klart att tårarna kommer. Och jag har inga problem att visa de känslorna. Men sen, jag tror också man hittar ju med åren också strategier för att omhänderta sina känslor, och det måste man göra, för att annars orkar man ju naturligtvis inte. Jag har under jobbet gått och pratat med en psykolog via jobbet för att liksom hantera känslor, den här nästan som man är utmattad när man inte ser att det leder någonstans, men man måste hitta strategier för återhämtning. Det är väldigt, väldigt viktigt. Nu är när man jobbar som jag gör nu återigen med samverkan, så är det är lite svårare att stänga av. Man är ju också med dagens teknologi nåbar i stort sett hela tiden. Och när man jobbar som samverkansansvarig polis så är jag också, jag medieknarkar ju lite, alltså nyhetsknarkar lite också. Och då blir jag ju matad med den här negativa bilden hela tiden. Så att det jag har gjort sista tiden, jag har tagit och stängt av alla notiser som nyheter liksom, så jag måste aktivt gå in och söka. Mm. När jag jobbade på grova brott, när liksom de här morden i Stockholm syd bara rasade in och vi hoppade från mord till mord, så då kunde jag nästan inte titta i en tidning eller lyssna på nyheter, utan man bara öppnade upp och så bara, och så ett nytt mord, en skjutning. Det var inte i Stockholm syd, det var nere i Göteborg eller Skåne. Då blev det som en lättnadskänsla. Fruktansvärt att känna så, men så var det. Gud, det var inte hos oss. Nu får jag jobba lite till i det här ärendet. Mm. Och det är ju, det var oerhört tufft ska jag säga. Det var väldigt tufft.
Jag förstår det. Ja. Trots det så tänker du jobba kvar och fortsätta göra skillnad.
Ja, det hoppas jag.
Mm.
Jag vet att vi gör skillnad. Och jag har fantastiska kollegor som är engagerade, som jag önskar fick lite mer utrymme och lite mer plats och lite mer cred för det jobbet de gör där ute. Och vi har så fantastiska samverkanspartners och framförallt medborgare som engagerar sig liksom i andra människors liksom trygghet och säkerhet. Det finns de. Vi behöver bara liksom det här civilkuraget och den här tillsammansdelen. Den behöver få mer utrymme. Jag sa till någon journalist någon gång, kan vi inte bara skriva om bra saker? Jag är en sån som älskar till exempel när Eldsjälsgalan går på tv. Liksom, då sitter jag och gråter och bara, tänk om vi visade en Eldsjälsgala varje vecka, så skulle folk vilja vara med där istället för i andra nyhetssammanhang. Så det, jag är lite sådär. Nej, jag är positivt lagd och jag tror att vi kommer att, och vi måste tro att vi kommer få en förändring. Annars vore det ju tråkigt. Och jobbigt.
Det är ett perfekt avslut. Ja, nej men jättetack Lotta. Ja. Så då.
Jag tycker synd om dig som ska få ihop något av det här.
Det kommer bli så bra här.